I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Men hjärtligt välkomna ska ni vara till ronden avsnitt 94 med mig Christian Unge och vi har som alltid
Anders Ternhag.
Och vi har en gäst, Sara Banegas. Välkommen.
Tack så mycket.
Vad kul, allmänläkare från Ekerö.
Just det.
Jag ska bara först säga att Anders har att du är lite pigg. Vi kör tidigt morgonen här.
Ja, vi brukar sitta normalt kvällstid efter jobbet och man är seg och sådär. Men nu är vi
igång. Är du för pigg? Kan man vara för pigg? För taggad?
Jag vet inte. Det här är liksom okänd mark. Det kan bli vad som helst av det här.
Okej, så vi försöker hålla igen Anders lite. Men det är Sara i fokus idag. Vad kul att du är här.
Det är jätteroligt att få vara här.
Då blir det den här klassiska. Vem är du? Berätta lite. Nej, men du är allmänläkare.
Ja, absolut. Jag jobbar på Ekerö vårdcentral.
Yes.
Och är specialist i allmänmedicin sedan 5,5 år ungefär. Mm.
Vi har en liten historia, för vi har jobbat på Huddinge ihop.
Ja.
Vad sa du, 2010?
Jag tror det var sommaren 2010 när jag gjorde min specialistutbildning.
Just det, då randade du dig, gjorde din internmedicin på Huddinge.
Mm. Och då fick man vara på akuten väldigt mycket och då var du där. Aha. Så vi har till och med stått i ett akutrum tillsammans, där Christian var min handledare.
Oj då.
Men det gjorde du så bra så att jag gärna ville komma hit nu, så det var ju
gott betyg. Det var därför, okej. Okay. Bra. Du säger allmänläkare. Om jag säger distriktsläkare, får jag slag på fingrarna då?
Nej.
Inte?
Nej.
Men berätta lite. Hur många titlar har ni? Distriktsläkare, allmänläkare, vad finns det mer?
Husläkare, familjeläkare. Mm. Och sen är det ju såklart att vi är specialister i allmänmedicin.
Mm. Mm. Ja, just det. Det där är ju en missuppfattning som många har.
Exakt.
Att man, det finns ju de som tänker, antingen blir man specialist. Mm. Eller också vidareutbildar man sig inte alls. Då blir man bara allmänläkare.
Och att man blir allmänläkare när man har fått sin legitimation efter man är klar med sin AT. Det är en ganska vanlig missuppfattning bland patienterna.
Ja, och liksom min mamma, vem som helst. Jag är alltid lika irriterad att man ska behöva förklara det där.
Mm. Det där måste ni bli tokiga på.
Det blir vi tokiga på. Ja, så det poängterar vi så ofta vi kan. Så på min vårdcentral, där har vi specialist i allmänmedicin på alla dörrar. Mm. Sen har vi några avhoppare också som är specialister i internmedicin och som sen har dubbelspecialiserat sig.
Just det.
Så de får två fina titlar.
Men en gång för alla, efter allmäntjänstgöring så har man 5 års specialisering oavsett om man blir kardiolog, hjärtläkare eller allmänläkare.
Precis, så är det.
Och då när vi brukar snacka om ramningar, folk brukar, vad är ramningar för något? Ja, men vadå? Du har din grund på vårdcentralen då?
Ja, men 2,5 år måste man vara på vårdcentralen.
Ja, och sen
gör man ju ganska många specialistplaceringar eller randningsplaceringar. Mm. De obligatoriska är internmedicin, akutmedicin, geriatrik. Ska vi säga, nu blir det test. Så att jag kan.
Psykiatri kanske, eller?
Ja, absolut. Psykiatri och men några stycken. Det är i alla fall en stor blandning av många olika placeringar.
Och då är man, hur länge var du på internmedicin till exempel?
6 månader, det är den längsta. Sen är man 2-3 månader på de andra.
Mm. Just det. Men man har ganska mycket valfrihet. Alltså gyn kan man.
Gyn är obligatoriskt. Och det är det som det har varit så svårt att få nu. Så det har varit ett gäng blivande specialister som har haft svårt att och komma in på gyn och då med, därmed inte bli klara. Men man har jobbat hårt med det, så det börjar lösa sig.
Men kan vi bara stanna vid det här, vad titeln är? Ja. Vad vill ni bli kallad då? Ska man säga att du är allmänmedicinare? Eller vill du heta husläkare?
Nej, jag är kanske inte så förtjust i husläkare. Jag tycker det är lite dåligt definierat. Jag gillar allmänläkarbegreppet. Mm. Även om det är lite motsägelsefullt att vara specialist i någonting allmänt.
Mm. Ja.
Så gillar jag allmänläkarbegreppet. Våra distrikt är ju lite upplösta med vårdvalet. Så att det är inte så tydligt längre att man har ansvar för ett specifikt geografiskt område.
Nej, okay.
Var det relaterade till? Alltså distrikt? Man hade sitt definierade...
Det kommer väl egentligen från det här med provinsialläkaruppdraget. Och sen så blev det någon slags distriktsläkaruppdrag. Och när jag gjorde min ST innan vårdvalet, då var det verkligen så att min vårdcentral hade ett uppdrag som sträckte sig från den gatan till den gatan.
Ja, just det.
Och om man inte bodde innanför det området, då kunde man inte höra till din vårdcentral.
Nej, precis så var det.
Men med vårdvalet, det betyder att man kan ringa och lista sig var som helst.
Precis var som helst.
I den kommun man bor i?
Nej. Nu finns det även länsövergripande regler om att man kan vara listad på en vårdcentral i ett annat län.
Mm. Alltså var som helst i hela Sverige?
Ja, i princip så.
Så att om man på något sätt får för sig att jag vill gärna ha en vårdcentral nära mitt jobb som är en mil därifrån jag bor, då skulle det gå liksom.
Det går jättebra.
Det enda hindret är om det är listningsstopp på vårdcentralen.
Ja, men det är ganska ovanligt faktiskt.
Är det?
Ja.
Att en vårdcentral
stänger sin lista för att man tycker att man har för mycket att göra.
För många.
Mm. Det går, men det är inte så vanligt.
Men finns det kanske finns människor som har liksom, de bor i Stockholm till exempel och har landställe i Östersundstrakten.
Mm.
Då kanske de vill vara listade där. Ja. För att de kanske spenderar så stor del av sommaren.
Ja, men exakt. Och det kan gå, och man kan ju byta fram och tillbaka också, men vi har ju en del patienter som till exempel tar varan och behöver kontrollera PK på sommaren.
Ja.
Då brukar vi skicka remisser, så går de på vårdcentralen på Gotland eller i Östersund.
Ja, just det.
Och tar sina prover. Men vi står för ansvaret. Så det funkar ganska bra. Men däremot Sörmland till exempel, alltså personer som bor i Strängnäs men som pendlar till Stockholm. De kan kanske inte ha någon intresse alls av att ha sin vårdcentral där de bor utan där de jobbar.
Just det. Men det där med titlar, återigen. Du sa innan vi körde igång här att ni hade haft någon enkät.
Ja, det var när jag var på en konferens för ST-läkare under min utbildning.
Ja.
Då hade de 5 förslag och undrade då lite sån här ovetenskaplig undersökning vad vi tyckte att vi skulle bli kallade. Och då fördelade sig 20% på varje förslag. Så att även inom gruppen är det ändå en viss spridning.
För jag menar, du tycker inte... Ja, just det.
Jag gillar i princip ändå också familjeläkartiteln.
Ja.
Den är liksom lite varm och mysig och är internationellt mer.
Family doctor.
Family doctor, ja, precis. Eller family medicine. Och det är ju verkligen det är. Man har liksom från BVC till äldreboendet.
Och det är i anglosaxisk värld fortfarande så. Family medicine är det som gäller.
Ja, jag tror det. Sen finns det ju det här lite slaskbegreppet general practitioner. Ja. Som i många andra länder är en väldigt kort utbildning. Alltså en 2-årig. GP. I Kanada till exempel är man GP efter 2 år.
Mm-hmm. Men det är inte samma då som att vara specialist in family medicine?
Nej, jag kan ju inte det här exakt. Det skiljer sig väldigt mellan olika länder. Men normalt sett är... Ja, det kan åtminstone vara så i vissa länder. Att det är en lite kortare utbildning.
Just det. Är du nöjd med ditt val då? Blev det bra att bli allmänläkare?
Ja. Jag är jätteglad för det. Jag är en sån person som på varje ny kurs under hela läkarutbildningen så tänkte jag, det här vill jag bli. Det här var ju jätteroligt.
Ja.
Och så kommer jag till nästa kurs. Men det här var jätteroligt.
Det känner jag igen. Känner du igen det, Anders?
Ja, lite grann.
Gör det?
Kanske inte på varje ny kurs, men ja.
Så att, nej, men jag är jätteglad. Det finns många aspekter av allmänmedicinen som jag tycker är väldigt roliga.
Vad tycker du är det bästa då, om du skulle...
Skulle bestämma mig för en sak... Det är nog den här enorma variationen.
Mm.
Den är ju tokig ibland faktiskt. Allt ifrån liksom något litet hudutslag som inte är någonting till väldigt, väldigt allvarligt sjuka patienter som inte har sökt vård alls och som kommer med spridda metastaserande cancer eller ST-höjningsinfarkter eller lungembolier. De söker ju hos oss också.
Mm.
Och vi har ju också väldigt mycket psykiatri.
Mm.
Mycket krisreaktioner men också väldigt mycket oro. Så vi härbärgerar väldigt mycket oro.
Du menar oro för att man är kroppsligt sjuk eller oro, alltså snedstreck depression? ångest, sån oro?
Ja, men både och skulle jag säga. Ja. Många söker oss för att de är oroliga för att de kanske är sjuka.
Ja, just det.
Och har förnimmelser eller sensationer eller symptom av olika slag. Mm. Så ska vi försöka sortera i det här helt oselekterade materialet. Mm. Och bland alla de som där det kryper lite eller gör lite ont, så är det ju någon som har någon allvarlig sjukdom. Mm.
Mm. Just det.
Men den stora majoriteten har det kanske inte.
Nej, men det är en jättestor utmaning.
Och hur behåller man liksom kalibreringen i det där? Alltså, det måste ju vara ganska lätt efter ett tag att man tänker att ännu en som har en pirrning som kommer och går. Ja. Där du tänker att det här är ju ingenting.
Nej, det är ju det är kanske den stora utmaningen och en av anledningarna till att det är så väldigt kul att hålla sig själv grundad och med öronen liksom verkligen på helspänn hela tiden. Men jag skulle säga att det landar i någon slags trygghet i sitt uppdrag och i kollegialt stöd så att man inte blir trött. Liksom.
Mm.
Att man bibehåller nyfikenheten och intresset för patienternas problem.
Mm.
Jag bara återkommer till när du valde specialitet. Alltså du sa att det var kul. Var det roligt även under AT med alla placeringar? Eller när började du, när visste du att du skulle bli allmänläkare?
Det var nog faktiskt inte förrän mot slutet av AT.
AT. Då man gör sin,
när man gör sin placering. På vårdcentralen. Men den läkarutbildningen som är nu har ju mycket mer placering på vårdcentral. Vilket är jättebra jämfört med vad vi hade. Och för våran del var det bara 10 dagar på slutet av termin 11.
Ja, du menar på läkarlinjen?
På läkarlinjen. Så vi hade ju inte riktigt någon kännedom om vad det skulle innebära att vara distriktsläkare.
Nej, men precis. Verkligen. Det är en stor skillnad idag. Ja. De börjar väl ofta termin 1. Alltså.
Ja, absolut. Och går på varje termin går man placerad på i primärvården. Så det är bra.
Så lustigt det där. För att jag gjorde mina AT uppe i Örnsköldsvik. Och jag hade precis som du tänkt att allt var kul. Jag tyckte verkligen nästan allt var kul. Men jag såg inte fram emot min allmän läkarplacering då. Men så kom jag dit utanför Örnsköldsvik, 25 minuter utanför i Bjästa. Och så fick jag den bästa handledaren under hela läkarlinjen AT. Och då, det var ju sån fröjd som blir som du säger. Och få se hela bredden. Allt ifrån blodtryckskorrigeringar till de här hjärtinfarkterna som kommer in. Då var det verkligen... Ja, fantastiskt inspirerande.
Är det någonting som du gillar extra mycket som du liksom har intresserat dig lite mer i?
Jag har jobbat mycket på barn under min ST. Mm-hmm. Jag var på vippen faktiskt och byta specialitet då under randningen på barnkliniken. Jag jobbade med en fantastisk doktor på Huddinge sjukhus som heter Hans Lindblad, och han inspirerade så otroligt mycket så jag tänkte att här vill jag jobba.
Mm.
Och sen, så jag fick komma tillbaka och randa ytterligare en gång på liksom eget initiativ och göra en dubbelrandning där.
Okay.
Men sen insåg jag att barnläkarna jobbar väldigt mycket med kroniskt sjuka barn. Mm. Det är liksom barn med kroniska njursjukdomar och transplanterade barn och barn med olika typer av syndrom. Och de friska barnen, de är ju i primärvården. De som är tillfälligt sjuka.
Mm.
Så att det har väl varit min liksom grej.
Just det.
Mm.
Så jag har varit mycket på barnakuten på Huddinge.
Ja.
Som distriktsläkare då. Det var ju väldigt, den stora ökningen på vintertid är ju inte alla de kroniskt sjuka barnen. Utan de annars friska som får infektioner på vintern. Och det är ju vi som allmänläkare jättevana vid.
Just det.
Ja. Mycket lättare för oss att handlägga dem på ett lite smidigt och effektivt sätt än att... Än att en oerfaren ung doktor på barnkliniken gör det.
Mm.
Så det var jätteroligt. Men så det har varit min grej. Sen har jag också noterat genom åren att många barn med förkylningsastma kan vara lite styvmoderligt behandlade.
Mm.
Och att kunskapen ibland är inte så hög. Nej. För att det är en kort utbildningsplacering under läkarutbildningen. Och så det har jag jobbat mycket med, just barn med astma och förkylning.
Mm.
Och undervisat dataläkare och sånt där.
Mm-hmm.
Så det tycker jag är jätteroligt.
Jag förstår. BVC-mottagning, är det
absolut
någonting som du har?
Ja, ha? Det ingår ju också i det.
Det ingår.
Just nu är jag ju verksamhetschef också.
Jaha.
Men så nu hinner jag inte riktigt med BVC.
Så vi sitter och pratar med en chef här alltså?
Ja, nej, nu måste vi ta paus.
Christian,
ska
du
säga? Vänta, nu tar vi paus. Men Men för att, apropå det, så tänkte jag att vi skulle snacka lite om utbildning och fortbildning och så.
Mm.
Hur upprätthåller du din kompetens?
Bra fråga, nu blev jag alldeles
tyst. Christian, hur gör du själv?
Ja, men ja, du kan slänga tillbaka den. Nej, men jag slänger ut den därför att jag tycker att lite det är... Alltså, sen när man har blivit specialist i Sverige så är det ju lite godtyckligt. Eller det är upp till var och en hur man just upprätthåller sin kompetens. Vi har inte i Sverige något system för sån här recertifiering som man till liksom har i anglosaxisk värld med sån här board exams var tredje eller var femte år inom sin specialitet. Så att om man är hårdare lite så kan man ju, när du är specialist, kan du jobba sedan 25-30 år utan att någon gång kontrollera din kunskap.
Just det.
Alltså lite så. Mm. Utan det är upp till dig. Och de flesta läkare i Sverige är ju väldigt liksom duktiga, och man läser, om man läser läkartidning eller sina specialisttidningar och sådär. Men lite är det väldigt upp till. Då undrar jag lite bara på din vårdcentral. Har ni fortbildningar för specialisterna?
Det finns en hel del olika typer av fortbildningsaktiviteter. Dels är det ett nätverk i området som ordnar utbildningar en gång i månaden.
Ja.
Sen har vi har tagit ett litet omtag den här terminen faktiskt, kan jag visserligen erkänna. Där vi försöker anstränga oss för att utbilda varandra.
Mm.
Så att vi har dragningar i olika teman.
Mm.
Och då får någon förbereda någonting. Så senast var det ST-läkare som gick igenom underlaget för PSA-provtagning.
Mm.
Och vem ska provtas och när.
Det
är väldigt aktuellt. Och nu ska ju Socialstyrelsen komma med lite nya riktlinjer, så vi får kanske göra om det rätt så snart. Men oavsett så, vi försöker anstränga oss, vi försöker jobba mycket tillsammans. Alltså väldigt mycket öppna dörrar, knacka på, hjälpa varandra, fråga, dra fall när vi har problem.
Just det.
Och sen försöka ha någon slags övergripande, strukturell...
Ja, därför där säger du ju någonting klokt. Alltså, är man ett gäng läkare, alla kan olika saker.
Precis.
Och det gäller att ta vara på den kunskapen.
Precis.
Och det är ju så mycket då upp till chefen, dig i det här samma fallet. Mm. Nej, men att skapa en miljö och ett forum, flera forum för det här.
Ja.
Det vill säga, som du säger, en miljö, ett klimat där det är högt i tak och man kan knacka på dörren och säga, du, ursäkta, jag är så himla dålig på det här med whatever. Allergologi kan du hjälpa mig. Men också sen mer systematiserat, formaliserade utbildningsaktiviteter.
Mm. Vi bjuder in lite föreläsare som kommer någon gång då till oss. Det är mycket bättre för oss att alla får höra samma sak än att vi skickar iväg två på en kurs.
Just det.
Så där försöker vi ändå vara lite... Men det är lite svårt att hinna och det ska göras det också. Så
att
det finns ju tyvärr inget... Nu finns det faktiskt, vi får en liten peng av landstinget för fortbildningen, för fortbildningsinsatserna. Men det är ju extremt viktigt. Alltså de verksamheter som inte har struktur för fortbildning är det ju synd om.
Men som du sa, den här ST-läkaren som är duktig på ortopedi, att ni tar vara på hans kunskap och faktiskt sprider den då i gruppen.
Just det.
Gör ni det, Anders? Tycker du att det är högt i tak hos er?
Får jag bara återvända? Det här bygger på att man inte är för lite vårdcentral.
Just det är mycket lättare
att säga att man skulle vara två doktorer eller tre. Eller,
nej,
jag vet inte hur liten kan vara, men då blir det jättesvårt att utbilda varandra och ha...
Jag är inte säker på att det nödvändigtvis behöver vara svårare. Kanske ibland, i vissa sammanhang kan det nästan vara lättare för man träffas på ett annat sätt. Vi är 16 stycken och några är alltid ute och randar och någon är föräldraledig. Och så, då kanske man inte ens ser varandra riktigt.
Nej.
Så att det behöver inte nödvändigtvis vara svårare, tror jag. Det är mer att det är en sån enorm bredd.
Mm.
Och vi förväntas ju ta hand om allt mer också. Så att vi behöver kunna mer saker. Och det händer ju så, det är så fort allting. Jag insåg nu när vi pratade om att det var 2010 som jag randade på medicinkliniken. Mm. Det har ju hänt rätt mycket med liksom, omhändertagandet av akuta internmedicinska sjukdomar sen dess. Så att det går ju blixtsnabbt.
Men inte desto, alltså, desto viktigare just att skapa sådana system. Men man kan prata om det på en mer nationell nivå eller specialitetsnivå, att man borde ha kanske recertifiering. Men framförallt liksom på den enskilda kliniken och mottagningen. Och så.
En sak som också bidrar är såklart också att själv engagera sig i utbildningen.
Mm.
Vi har ju läkarkandidater som kommer till oss och sen har vi mycket ST-läkare och AT-läkare.
Mm.
Och det tvingar ju oss på ett sätt att hålla oss på tårna. Vi håller oss uppdaterade med hur det ser ut. Och ST-läkarna, de är ju mitt i det. De är ju ute hela tiden och undervisas och utbildar sig och tjänstgör på olika kliniker. Så att det är en fantastisk källa till ny kunskap. Mm. Är man duktigare på det i slutenvården, tror du att liksom rigga för fortbildningen på ett systematiserat sätt?
Nej, men alltså det beror ju väldigt mycket på, jag kan inte generalisera hela sjukvården. Jag frågar dig, Anders, hur ni har det. Jag kan ju bara gå till min egen klinik hur vi har det. Och nu har man ju olika, vi är som stor klinik och vi har studierektorer för akutläkaren eller för ST-läkaren, internmedicin etc. Och ja, men för vissa görs det bättre och för andra är det lite mer styrmodligt. Så att säga. Men jag kan tycka att just för specialisterna är det kanske den största bristen. Så AT-läkarna har sin utbildning, sin studierektor, sin ST-läkare och er vårdcentralläkare. De går ju iväg varje tisdag och har utbildningar till exempel. Så att jag tycker väl den stora bristen är just när man har blivit färdig specialist. Mm. Hur gör vi då? För då är det väldigt mycket upp till var och en.
Mm. Man kunde ju i en liksom drömvärld tänka sig att vi hade mera så här rotationer, även som specialister.
Mm. Mm.
Att det inte den enda chansen att tjänstgöra på medicinkliniken var 2 månader på ST, utan att man kanske också som specialist skulle kunna få snurra lite.
Just det.
Och att ni kunde komma till oss liksom, och jobba några månader, det hade ju varit fantastiskt.
Mm.
Men det är ändå en uppsida med att vara på ett universitetssjukhus, tycker jag.
Just, ja,
vidareutbildningen eller utbildningen. Därför att vi har ju liksom fortlöpande ungefär som ni utbildningsserie som löper, så att det är kanske 2 gånger per vecka någon som presenterar någonting.
Mm.
Och det är liksom både inbjudna externa gäster eller vi undervisar varandra.
Just det.
Men det här undervisar varandra, jag är lite kluven till det. Alltså jag tycker det är klart man ska göra det, och det tvingar ju också, om jag ska prata för er, mig att läsa på, då lär jag mig på kuppen liksom. Men man kan ju också bli lite läs och tänka att det här är ett väldigt enkelt och billigt sätt för arbetsgivaren att liksom lägga ut det på arbetstagaren, att ni får utbilda varandra. Mm. Liksom.
Jo, fast jag tycker mer det har att göra med att, det kan, att inte ta vara på den kunskap som finns. Jag kan tycka på vår klinik till exempel, de som forskar på olika områden, jag vet knappt vad de håller på med. Jag skulle gärna vilja att det då, fanns mer,
ja, men det är ju
att man tar vara på.
Om det är ett helt liksom eget spår, du har ingen aning om vad de gör.
Ja, men underanvänt, ja, kan jag tycka att den kunskapen är.
Det, så tycker jag inte vi har det.
Mm.
Det jag skulle önska är att man kunde plocka in forskningen på ett lite bättre sätt i den liksom vanliga primärvården.
Mm. Mm.
Nu finns det ju såna akademiska akademiska primärvårdscentra, så att det finns ett antal i Stockholm som har ett akademiskt uppdrag. Men de har ändå svårt att nå ut i den ordinarie verksamheten.
Men där har ju, där känns det som att allmänmedicin i Stockholm har valt väg. Liksom. Det är den vägen de valt. Man skulle ju kunna gjort på något annat sätt.
Absolut.
Ungefär som du säger, att man strykt den där centraliseringen och lägger ut på befintliga vårdcentraler istället. Eller sånt där. Det går ju.
Mm. Mm. Och det är ju väldigt få, det är, alltså, av allmänmedicinarna är det väldigt få som är disputerade, vilket också är sorgligt.
Mm.
Och den siffran bara sjunker. Så där skulle man nog kunna göra väldigt mycket, tror jag, för att stimulera till mer forskning även i primärvården.
Ja, just det.
Särskilt som den stora liksom, bulken av allmänna liksom, stora folksjukdomar flyttar allt mer ut i primärvården.
Mm.
Så behövs det, vill vi bedriva någon mer kvalificerad forskning.
Absolut.
På diabetes typ 2 till exempel.
Verkligen.
Måste det ju ske i
primärvården. Ja, ja, verkligen, verkligen.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Men vi sa ju precis att Sara är chef för vårdcentral inom praktikertjänst. Men idag här i Ronny podcast, när du är som gäst, då är du liksom privatperson. Det är inte så att du sitter och företräder dina arbetsgivare.
Nej, så är det. Det är bra det.
Det är bra att du har sagt det.
Kan vara bra att ha förtydligat
det. Hur många allmänläkare kommer du få på dig nu här efter den här ronden?
Nej, jag tror inte så många.
Nej, men hur många är ni i Sverige? Typ.
Vilken bra fråga.
Nej, jag bara, vi är
för få,
är inte 30 000 läkare i Sverige, tror jag.
Ja.
Jag tror att det är, nu kan jag ha fel, nu kanske jag får korn på mig mot mig, men jag tror att det är så att man skulle vilja att vi fanns 6 000 heltidstjänster i landet och vi har kanske 4 200 eller någonting.
Är det inte fler?
Så att vi är för få, så är det helt klart i alla fall, oavsett hur många vi är.
Och de av er som jobbar, det är många som jobbar deltid.
Ja, så är det. Och det har nog många skäl. Jag tror nog att det är så att man jobbar deltid för att man vill jobba deltid. Sen pratar man gärna om att man jobbar deltid för att man inte orkar jobba heltid.
Mm.
Men jag skulle tro att också många sjukhusläkare skulle gärna jobba deltid om det bara gick.
Det
går inte schematekniskt att lösa, men det har ju vi inga problem med.
Nej.
Men för att, apropå det, en grej. Jag och Anders jobbar på sjukhuset, jag jobbar på akutkliniken. Vi har ingen mottagningsverksamhet just där jag jobbar på Huddinge. Har ni det på infektion?
Det har vi.
Så du sitter ibland i ett rum med en patient och nästa kom, en mottagnings.
Ja. Ja.
Det är jag lite avis på.
Mm.
Och då när vi tänker allmänläkare, så det är ju liksom din vardag att sitta med en oftast
en i taget och en tidsbokad mottagning. Det är ju så det ser ut.
Ja. Alltså det finns för- och nackdelar med det kanske. Ja.
Eller? Det gör ju att man kan styra sin tid i väldigt stor utsträckning.
Ja.
Samtidigt så kan jag, när jag är ledig, så kan jag längta efter att inte ha tider att passa.
Jaha.
Det är så kan min familj säga att nu måste vi göra det och sen ska vi göra det. Men nej, jag vill inte. Jag vill bara ha en dag som är helt tom där man inte har någon tidsbokad. Liksom.
Men din tidbok, har du inflytande på den eller är det någon annan som
nej, men bokar patienter? Just hos oss är det så att bokningarna sker via sköterska som i telefon där patienterna ringer och så de triagerar ju väldigt hårt och styr patienterna dit de bäst får hjälp, direkt till sjukgymnast eller till apoteket eller till någon annanstans. Och sen boka de tiderna. Men sen är det så att hos oss får alla doktorerna välja sitt eget schema och välja hur tidboken ska se ut. Så att vi har väldigt individualiserade upplägg hos oss. Men det är lite ovanligt. Det är väldigt mycket arbete för den som lägger schema.
Verkligen.
Men det skapar en väldigt trivsel och en väldigt känsla av kontroll som de som jobbar hos oss uppskattar väldigt mycket.
Men har ni liksom någon sorts regel att man ska ta ett visst antal patienter per vecka eller så?
Nej, inte vi.
Det har ni inte?
Nej, min tanke är att alla jobbar på toppen av sin förmåga.
Okay.
Och därmed så kan men inte kan, någon annan styra.
Men kan det återspeglas i lönen då? Så om toppen av min förmåga är att jag pallar med 4 patienter per dag, men du tar liksom
24.
12 patienter eller 15 per dag.
Fast det är ju liksom lite det som är grejen, att man kan ju inte säga att ett besök är detsamma som ett annat besök.
Nej.
Om alla dina patienter är vårdcentralens absolut mest sjuka och komplicerade patienter.
Och jag kanske håller en väldigt hög kvalitet på varje besök.
Mycket hög kvalitet, och du tar bara ett besök, inte en massa återbesök.
Nej. För att få nöjda patienter.
Nöjda patienter som dessutom är väldigt sjuka och du balanserar dina utredningar så du inte utreder för mycket och inte för lite.
Nej.
Då gör du kanske vårdcentralens viktigaste arbete trots att du tar 3 patienter om dagen.
Mm.
Medan den som skottar snuvor på akuten kan utan att blinka ta 20 besök före lunch. Och då, hur ska man jämföra dem med varandra? Så nej, det där tycker jag är trams.
Men när du säger att alla får välja sitt eget schema, är det då från så att säga schemaperiod till schemaperiod eller år till år?
Nej, man kan ändra när man vill.
Man kan ändra när man vill. Men hur vet du att ni har täckning då på vårdcentralen?
Det löser sig.
Det löser sig? Ja. Fantastiskt, vilken flexibilitet.
Ja.
Men det där du börjar med att säga.
En del av det ligger ju i hur vi är organiserade, att vi har en ledningsgrupp med 6 doktorer som också driver vårdcentralen.
Ni driver vårdcentralen? Mm,
det är så det fungerar inom praktikertjänst, att man är ansvarig för sitt kostnadsställe. Men det betyder också att vi har det yttersta ansvaret. Så är det så att alla anställda doktorer vill flexa idag, mm, och vi tycker att det verkar vara okej, då får de det och då ser någon av oss till att stanna kvar.
Men vänta, vi kanske inte ska gå in på liksom, organisation så mycket, men jag bara förstår, är det någon slags franchise-aktigt att praktikertjänst, vadå, de har ut sitt varumärke på något sätt?
Praktikertjänst äger verksamheten.
Äger verksamheten. Ja. Och ni sex,
vi sex driver kostnadsstället och äger praktikertjänst kan man säga, som vi är aktieägare i praktikertjänst.
Aha. Mm.
Så okay. Det kan vi prata om i ett annat avsnitt.
Ja, ja. Anders, du hade någon tanke.
Nej, men det där, du inledde med att säga att du var lite avundsjuk på att ha mottagning, ja, för det var inte du.
Mm.
Det minns jag ganska starkt från AT, när man var ute på vårdcentralplaceringen.
Mm.
Där att man fick ett eget rum.
Ja.
Och ett eget skrivbord. Och
mm.
Det var, där jag var en sån här lampa, gul, grön, röd, om man, ja, fick komma in eller inte.
Vad betyder det gul då?
Ja, det är vänteläge. Nej, men den här känslan av att liksom, det här är mitt lilla kungadöme.
Domän, ja.
Här får jag liksom ställa upp böckerna i bokhyllan som jag vill.
Ja.
Sätta upp bilder på barnen.
Ja, och liksom möblera stolen där patienten ska sitta på rätt sätt och så. Det var lite mysigt det där.
Mm. Det går inte också tillbaka lite till någon slags urdoktorkänsla, provincialläkaren som du sa.
Ja.
Och det går ju lite tillbaka till när man var liten och lekte kontor också. Man kan ha liksom papper på skrivbordet och så.
Ja, exakt. Mm.
Och namnet på dörren och så.
Ja.
Ja. Men jag tror också att det är lite det där att man vill veta vart man ska gå och att man har en egen plats och att den platsen ska fyllas av mig, att den är viktig och värdefull. Vi har haft idéer om, för i perioder är vi så många så att vi får inte plats. Då har vi haft idéer om någon slags aktivitetsbaserad arbetsplats.
Mm.
Där man, om du har administration, då sitter du med din dator på en plats. Mm. Om du har patienter så är du i ditt rum. För att liksom kunna verkligen optimera tiden som vi träffar patienten.
Mm, 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 mm.
Men det är jättesvårt att föreställa sig för åtminstone den gruppen läkare som är anställda hos oss.
Mm. Så ni har varsitt rum?
Man vill ha sitt rum, man har valt sina gardiner och man ställer in sitt skrivbord och sin stol. Och...
Men har det lite där som Anders är inne på med liksom kontroll över sin tillvaro att göra? Kan det vara någonting i också allmänläkarspecialiteten? Att man kan dras till det just för att, som du säger, man kan jobba lite så, liksom deltid, man har kontroll över sin lista och allt det där. Ja, men till skillnad från ganska många andra specialiteter där du bara får, du vet liksom inte, ja, men när du går till akuten vet du inte om du ska jobba arslet av dig eller om det kommer vara en lugn dag. Och kommer du till en mottagning på hjärtkliniken så kanske det idag är det kaos och... Inte ha riktigt kontroll över sin tillvaro.
Jag tror att det har stor betydelse. Om man vänder man på resonemanget så är det ju när man inte trivs eller när arbetsmiljön blir dålig är ju när man upplever att man inte har kontroll.
Mm.
Eller att det är toppstyrning och lite annat. Så att det, på det viset så finns ju den möjligheten och jag tror att man kanske väljer det också.
Mm.
Sen är det också lite, om man går tillbaka till läkarpatientmötet så har man ju ett liksom stort inflytande där också.
Mm.
Att hur ofta vill jag träffa mina patienter och hur grundliga är mina utredningar och,
just det,
och man kan ju på något vis välja lite,
ja, men det där är
hur orolig är jag, utreder jag patienterna för att stilla min egen ångest eller för att det här är medicinskt befogat.
Om man tittar på en vanlig arbetsvecka när du är kliniker, hur många besöken är sådana där du träffat patienten tidigare?
Oj, det var en jättebra fråga. Det varierar ju jättemycket. I den optimala världen när man har sin egen lista så ska ju den stora majoriteten vara patienter som man har träffat tidigare.
Okay.
Mm. Det är svårt att få till praktiskt. Just särskilt i en värld där man då har lite deltidsscheman och lediga dagar och sånt.
Mm. Just det.
Då är det är en jättestor utmaning att hålla i kontinuiteten. Och inte heller kanske ligger det i... Patienterna är inte alltid så intresserade av det heller. De vill ha en tid idag, för det passar idag.
Fast det där är väl, är det så? För att en tid idag, det skulle jag vilja ha om jag hade någon akut sjuka. Mm. Alltså någon infektion eller ett ont i ett knä som jag inte haft tidigare eller sådär.
Mm.
Men om jag hade högt blodtryck som liksom följs regelbundet, då skulle jag verkligen vilja ha min doktor.
Samma doktor.
Ja. Precis. Mm.
Och då, det är nästan så att jag skulle välja vårdcentral utifrån kontinuiteten. Mm. Du visste att Men jag får alltid träffa Sara.
Det skulle jag också. Verkligen.
Ja. Nej, men det är ju att man kommer fram på telefon och att man får träffa sin doktor. Det är det patienterna sätter högst upp på sin önskelista. Mm. Och det är det som så att säga skapar högst förtroende för primärvården. Så att det vi, jag tror att alla verksamheter jobbar med det så mycket de bara kan.
Mm.
Men ibland är det svårt att få
till det. Det där med telefon är ju jättesvårt, eller hur?
Ja.
Hur tänker du?
Nej, men det är en konflikt i att Sara behöver ju ha mottagning och träffa patienter.
Mm.
Och samtidigt ska man kunna ringa henne.
Mm.
Ja.
Hur ska det där gå ihop?
Hur gör ni praktiskt?
Vi gör rent praktiskt så att sjuksköterskorna bokar ett telefonsamtal efter att de har sållat, så att säga. Så vi har ingen öppen linje in och inget där man kan boka så att säga, på det sättet. Men det är massa olika lösningar.
Det kan man tänka sig att de gör olika.
Vissa verksamheter så har alla doktorer telefontid mellan 8 och 9.
Exakt.
Liksom öppen linje, ja, ring in och boka din tid hos din doktor.
Det är liksom först till kvarn.
Det är den här liksom husläkarprincipen. Ja. Kvartersäkerhetsprincipen.
Men om den lösningen, det kan ju då vara jättesvårt att ens komma fram på den här timmen.
Ja, exakt.
Man kan ju få försöka flera dagar i rad, det just går inte riktigt. Mm.
Så kan det vara. Våran telefon är alltid, man kommer alltid fram hos oss, vi har i princip aldrig.
Nej.
Vi har väldigt mycket resurser i telefon, men patienten efterfrågar ju det. Ja, kan man ringa direkt till dig?
Ja.
Nej, det går inte.
Men om man då ringer sjuksköterska, kan du liksom lova att jag blir uppringd samma vecka i varje fall? Eller?
Ja, för de allra flesta fungerar det så. Då får man en tid bokad i tidboken att här ska du ringa.
Okay.
Kalle.
Mm.
Just det. Men, förlåt, och du sa, när du säger så här, patienterna vill det, patienterna är nöjda. Hur vet ni det? Är det en allmän känsla eller har ni enkäter? Har ni...
Nej, men det är en allmän känsla skulle jag säga. Och det är det som jag, om jag tänker sig vad jag får tillbaka från patienterna i rummet.
Mm.
Men hur ska man få kontakt med dig då? Ja, då ringer du till sköterskan och bokar tid. Kan man inte ringa direkt till dig? Så det, där märker man att det finns ett önskemål från patienterna. Men jag har inga liksom enkäter.
Och ni gör inte så just på er vårdcentral? Alltså, och det är inte en sån här, när man går ut från Systembolaget ibland, röd, grön, gul, gubben och sånt där som man är nöjd? Nej,
vi har gjort
det. Jag bara frågar.
Ja, jag
så att vi vet inte riktigt mer objektivt hur nöjda patienterna är.
Nej, så nationella patientenkäten görs ju varje år.
Aha.
Just nu är den lite försenad av olika skäl. Men,
nationella? Okay.
För den är ju, det är ju en jättegrej. Det är SKL som står för den.
Mm.
Kan man också prata länge om. Men nackdelen med den är att den har ju ganska låg svarsfrekvens.
Just det.
Och är ju lite så här punktprevalens för den mäter 2 veckor i september. Punkt.
Mm.
Så att den är lite svår att ta tillvara på. Principen är nog ändå att primärvården måste vara väldigt tillgänglig.
Mm.
Hur man löser det genom att man har öppen telefon eller drop-in eller möjlighet att ringa till sin doktor direkt eller så. Det kan man nog lösa på olika sätt på olika delar av landet.
Mm.
Men det måste finnas en väldig öppenhet.
Mm.
För så fort patienterna upplever att de inte kommer fram, då skapar det väldigt mycket problem för alla, framförallt för befolkningen såklart, men också för verksamheten, för det blir oro och det blir irritation och det blir...
Hörrni, det här var allt vi hade för idag tycker jag. Gud, det finns hur mycket som helst att prata om, Sara. Jag tror vi tar tillbaka dig en till vecka. Eller vad säger du, Anders?
Mm, det låter toppen.
Orkar du med det, Sara?
Ja, men självklart att jag kommer. Det är inga problem.
Sara, part 2. Vi hörs. Tack.
Hej.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.